Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han kan
det är dålig...
fan vara bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna
och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Alltså det här är ett sånt jävla mysterium liksom. Mm. De förstår inte hur det här går till och det kommer då bara bli mer mystiskt.
Okej.
Okay. För efter ett tag så flyttar stackars Helen in i huset igen. Sen ramlar hon igen och bryter andra höften.
Nej.
Så hamnar hon på sjukhus igen. Sen kommer hon tillbaka. Det var inte det som var mystiskt.
Fast det var lite mystiskt.
Ja. Alltså inte ah, okay, det var mer synd om henne.
Det var bara otur kanske. Det var benskörhet.
Ja, exakt. Mm. Det var väldigt synd om henne. Men jag vet inte om det var så mystiskt. Men hur som helst.
Reagerar på fel saker. Okej, okay, jag tyckte det var lite speciellt. Men ja, fortsätt.
Leta så mycket efter det mystiska. Okej, okay. Du behöver liksom inte leta. Det kommer vara on the notes.
Ja, jag fattar. 100%.
Okej.
Då önskar vi er hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Mord mot mord med mig, Anna Sandell, och dig, Karin Londré. Hur är läget?
Det är bra. Hur mår du?
Det är bra.
Hur känns det här i snöyran?
Det känns väldigt mysigt på insidan liksom, av hus. Väldigt jobbigt på utsidan av hus.
Ja, men det är väl typ det som är verkligen hela... En sammanfattning av vintern ändå, på något sätt.
Jag fattar verkligen inte hur det kan vara så här att hela... Alltså i Stockholm får vi ju snö någon gång varje vinter i alla fall. Ah. Håller du med mig?
Ah, ja, gud ja. Så långt är jag med dig.
Och det känns som att det alltid blir så här.
Fast vi måste ju ändå säga att den här gången har det ju varit ändå extraordinärt.
Alltså, det har ju kommit extremt.
En halv meter snö ändå. Alltså det vräker ju ner.
Okej.
Okay. Men jag har vad du säger.
Alltså, vi bor i ett av de nordligaste länderna i hela världen.
Alltså jag vet om att folk
prepare
har...
people.
Ja, men jag vet om att folk har den här kritiken. Men jag typ... Jag har så himla... Jag vet inte. Eller jag tycker...
Nej, men jag fattar typ att man inte hinner ploga allt på en gång och så här.
Ja.
Men liksom, kan vi inte ha bussar som är rustade för att köra ordentligt över snön? Fyrhjulsdrift?
Ja, alltså jag har ju... Det går ju väldigt fort till att inga bussar där jag bor går. För att det finns en backe här där de fastnar. Och det är för någonting med julen typ. Så det liksom är... Alltså redan typ i lördags så var allting inställt liksom. Och då hade det ändå bara kommit lite. Så att jag är ju lite grann strandad här liksom. Men jag tycker... Alltså du vet, jag känner mig lite så imponerad konstant av... det funkar vanligtvis. Så känner jag.
Alltså bussarna eller snöröjningen?
Nej. Alltså jag menar hela kollektivtrafiken. Att det är så många saker som åker runt hela tiden.
Ja,
jag är
det typ får man väl
att de inte stannar oftare på något sätt.
Okej, okay. du är klart more easily impressed.
Det här, men du får komma ihåg att jag har liksom, du får komma ihåg att jag har bott på landet. Alltså har bott på ett ställe där det på lördagar gick alltså två bussar.
Okay.
På hela då dagen.
Då fattar jag. Men jag blev glad idag, för vi har ju vårt Sigrids förskola högst upp på en ganska brant trapp. Som vi tar varje dag. Man kan ju gå runt liksom, men man tjänar ju i alla fall 5 minuter på att ta trappan. Så det gör vi ju. Och i morse så var det ju sådär som det blir obehagligt på trappor, du vet, för att det blir så hårt packat fort, så att det blir så här runda trappsteg. Så det, men det gick bra liksom. Alla var lite så här, du vet, man så här log lite och skrattade i samförstånd med dem man mötte. Till en person sa jag till och med livsfarligt möte, för att han kom gående på vår sida. Och du vet sådär. Men idag då när jag gick och hämtade så var den helt barskrapad.
Då hade någon varit framme där.
Mm,
vet du vad, glad. Vet du vad jag trodde var det som gjorde dig glad?
Nej.
Alltså det här, det mänskliga mötet, va?
Det gör mig alltid glad.
Alltså undantagstillståndet som gäller i sånt. Exakt. Ja.
Nej,
alltså,
verkligen.
Mitt starkaste snöstorm, efter då förstås snöstormen i Göteborg 97, när alla skolorna då stängde. Men den tror jag även att jag har pratat om tidigare i den här podden. Det var när jag jobbade på Sveriges Radio, och jag tror att det måste ha varit valet 2016, va? Alltså när Trump blev president. Då var det ju snöstorm den morgonen efter. Och vi hade en sån jävla packad, du vet, valmorgon liksom. Och då kom jag ihåg, du vet, att jag skulle typ ta mig till jobbet, och att det var helt liksom tomt. Och så bara gick jag, var liksom på väg, jag vet inte, tunnelbanan, vart fan jag var på väg till. Men jag var liksom, jag gick i alla fall. Jag tror att det inte gick några tunnelbanan, så att jag bara, nu får jag gå till central. Alltså du vet, det var liksom knöligt. Då stannade en buss bara mitt i vägen där det inte var en hållplats, och bara, hoppa på typ, vart ska du någonstans? Alltså lite så. Och det finns... jag tycker att det
är underbart.
Det är något magiskt med det.
Nej, men jag håller med. Och jag minns, den morgonen minns jag också väldigt tydligt, för att jag skulle få skjuts till mitt dåvarande jobb. Bilen var alltså så insnö. Det låg 2 meter liksom snö på taket. Och det var liksom 2 meter snö runt hela bilen.
Japp.
Och vi hade liksom ingen spade. Och då var det någon som bara, här, ta mig in. Och du
så
vet, såhär, och det är verkligen
starkt.
Härligt. Den dagen gick jag sen hem från Hammarby Sjöstad, där jag var med jobbet, till, jag tror jag gick hela vägen till Slussen för att komma,
jag tog från din historia, förlåt.
Det hade varit starkare, men jag gick till röda linjen på Slussen.
Det var långt.
Jo, men det var inte lika långt som jag hade.
Fast jag tänker, man kan vara långt,
typ 2 timmar.
Exakt, man kan vara jävligt långt ut i Hammarby Sjöstad.
Och det var ju pulsa. Alltså det var ju pulsning.
Alltså du byggde såna lårmuskler den dagen. Alltså framsida
än idag.
Lår.
Än idag. De väldigt tydliga.
Bär de dig genom livet.
Underbart. Ja, det är härligt. Så lite svenskt, klassiskt...
Klassiska snöhistorier.
Helt enkelt. annars?
Nej, men det är väl bra. Jag började, precis innan vi började prata, så var jag så här, har jag liksom lyssnat på någonting... Det har jag inte. Alltså, jag kommer inte på någonting. Eller kollat på någonting. Alltså, jag minns liksom, jag har ingenting att erbjuda.
Ingenting.
Har du någonting att erbjuda?
Vet du? Inte jag heller. Jag var ensam med Sigrid i helgen. Och vår, alltså min värsta mardröm inträffade.
Nej.
Vår tv gick sönder. jag har alltså gått och lagt mig samtidigt som Sigrid. För att jag vet typ inte hur jag sysselsätter mig.
Men kollar du inte på din dator då?
Jag går inte igång på det längre.
Du har gått vidare till tyngre maskiner.
Ja.
Okej, du. Vem är det som börjar?
Det är jag.
Snyggt.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Rebecca Corriam föddes den 11 mars 1987 i Chester i England. Där växte hon upp med sin mamma, sin pappa och sina 3 syskon. Och i sina tonår så arbetade hon både på ett zoo och gick med i British Army Cadets. Vilket
jag inte riktigt vet vad det är. Det är väl någon sån förmilitärisk skola. Och efter skolan så fortsatte hon att plugga på Plymouth University där hon läste idrottsvetenskap. Och efter det pluggade hon på Liverpool Hope University där hon läste något som kallas för Youth Studies. Och utan att veta det här så tänker jag att hon kanske hade ambitioner om att bli idrottslärare. För det känns som att det är det man kanske blir om man kombinerar de två.
Just det.
Men det är en gissning.
Ja, bra gissning tycker jag.
Mm, tack. Men så i juni 2010 så verkar det som att hon kommer på lite andra tankar. Ganska, i min värld, väldigt annorlunda tankar. För hon bestämmer sig för att söka jobb på Disney Cruises på ett av deras kryssningsfartyg.
Uh-huh.
Och de kryssar ju liksom runt The Americas kan man väl säga. Mm. Så det är liksom typ, ja men du vet, Mexiko typ... Ja, så det är på andra sidan Atlanten liksom, yep. Som hon vill söka jobb. Så hon blir kallad på intervju i London och åker dit, får jobbet. Och hon blir skitglad. Och efter det så får hon då åka till Disney World i Florida för att utbildas. Och där tränas liksom alla och alla som blir anställda har så här sparkling personalities. Ah. Och du vet... tycker det är kul. Vissa kanske kan sjunga, du vet så.
Mm.
Och sen får hon då jobb på ett av Disney Cruises kryssningsskepp som heter Wonder. Och deras tagline är Where Wonders Never Cease.
Oof!
Starkt.
Alltså, på tal om ordvitsar.
Ja. Mm.
Bra.
Precis. Så blir det något om ett kryssningsfartyg. Fartyg. Då kan vi den.
Då kan vi den. Eller vi kan just det kryssningsfartyget.
Just den kan vi.
Den kan
vi. Och det är ett sånt här klassiskt, jättestort kryssningsskepp. Liksom. Det är 11 däck, det är massa olika restauranger, massa olika pooler, det är aktiviteter hela dagarna, både för stora och små. Det spelas musikaler ombord, du vet, Disney-figurerna går omkring och hälsar på alla passagerare. Och du vet, så här,
vilken
det
verkar mardröm.
Finnas allt. Ja, och det är precis det jag har skrivit. Personligen känns det som den största mardrömmen man kan tänka sig.
100%.
Men det verkar ju vara, alltså kryssningar så verkar ju vara populärt. Ah. Och det känns typ väldigt poppis, kanske framförallt i USA. Jag vet inte, att det liksom är som verkligen, att det lever kvar det här gamla, att det var lyxigt typ att åka på kryssning.
Jag tänker typ att det känns som en kombination av att det känns som att det är lyxigt. Men det känns också väldigt mycket som sinnebilden av den amerikanska turisten. Du vet att man har en sån skärm typ. Att det känns väldigt Florida att åka
väldigt
på kryssning.
Mycket. Liksom. Och jag tänker typ att det är folk som är så här, gud man får se så mycket och så är det så himla bekvämt. För att man bara så här slussas omkring, kliver av i en hamn
we were
in
the Bahamas. Du vet att man liksom kan...
Alltså verkligen.
Yeah.
We saw the Bahamian culture. then we got to see the Mexican coast. Och sådär.
Men grejen är att man bara får se det liksom, på avstånd från skeppet. Yeah. Medan man typ hänger med Musse Pigg.
Typ. Mm. En kryssning som jag däremot verkligen skulle vilja göra är att åka hurtigrutten.
Nu ska vi se. Vem fan var det jag pratade med? Jo, det är du vet min kompis Camilla. Jag träffade henne för några veckor sedan och hon pratade alltså så mycket om hur nice det var när hon åkte hurtigrutten.
Ja, det verkar vara en dröm.
Alltså, hon återkom till det flera gånger och jag förstår inte. Du vet, vi kollade, vi kollade lite på Below Deck, men det var liksom enda kopplingen och ändå bara hurtigrutten.
Nej, jag tycker det verkar jättekul.
Mm. Det kan vi göra. Det gör vi.
Ja, det vore kul. Typ kanske när vi så här fyller 40 typ. Känns inte det som så bra?
Vi kan göra när du fyller 35 om du vill.
Ja, det kan vi göra.
Mm.
Om 1,5 år.
Men eller så kan vi spara till 40, vi ser.
Ja, vi ser.
Okej, men hur som helst.
Men, precis. Det är en kryssning jag kan tänka mig göra. Men det jag faktiskt kan tänka mig är att det nog är ganska kul att jobba ombord ett sånt skepp i typ några månader. Det är väl lite samma sak som att vara reseledare på en charter.
Ja, exakt. Säsonger
jag kan tänka mig att man, exakt. Jag kan ändå tänka mig att man som ungdom har ganska kul.
Det enda är det här att det är flera månader och att du inte kommer av.
Nej, precis. För det är ju det då. Hon var liksom på båten flera månader åt gången. Och som jag liksom förstår det så har hon så här regelbunden kontakt med sin familj genom hela tiden. Även om det då liksom är lite utmanande givet att det är ju typ 8 timmars tidsskillnad. Och hon jobbar ju liksom mestadels av tiden. Så de brukade så här avtala om när de skulle ringas. Du vet så här, ja, men vi rings på torsdag kväll. Mm. Vilket man ju typ också känns som man gjorde mer förr. För att jag kommer ihåg typ när jag backpackade i Australien. Jag skypade med min mamma och pappa 2 gånger på 3 månader. Ja. För att det var så här tidsskillnad och typ man kunde inte ringa för det fanns inte internet.
Typ. Nej, men också typ att så här, hela poängen är ju på något sätt också att man ska bryta sig loss lite också. Förstår du vad jag
jo,
menar?
Men det är det ju.
Och absolut. Jag tänker att den tiden i livet när man gör sånt är då man alltså nästan gör det som mest typ. Liksom.
Men så är det ju. Men jag tänker också att så här, också, så det var ju liksom tekniskt utmanande för på ett sätt som det ju faktiskt inte är idag. Men nog om det. Självklart ska alla ha sin frigörelseperiod från sina föräldrar. Förutom våra barn.
Ja. Eller? Mm. Nej, jag vill verkligen att mitt ska ha det.
Jag vill typ också det, verkligen det. Och hon har redan påbörjat
det. Ja, det har hon verkligen. Att, hon är en toppen. Äkta legend.
Okej, okay. Men så utöver då att de hördes i telefon så var hon också hemma under 2 veckor liksom under den här tiden som hon arbetade för att hennes morfar hade gått bort. Men det var liksom den enda gången som hon var hemma på typ så här, ja, men ganska lång tid, för det är ju ändå en ganska lång resa. Okej, okay. Nu är vi då framme i mars 2011 och hon har väl jobbat på Wonder i ungefär ett halvår drygt. Och Rebecca och Disney Wonder är på väg från Los Angeles mot Puerto Vallarta i Mexiko. Och runt 17:45 den 22 mars så sitter Rebecca i ett av fartygens personalrum och pratar i telefon med någon på någon slags intern telefon typ. Och allt det här finns då på övervakningsbilder. Mm. Och man kan se att hon är upprörd på bilderna. Men det är utan ljud, så man vet inte vad hon säger eller liksom vad samtalet handlar om. Efter det så lägger hon på luren. Eller efter det hon lägger på luren. Och sen ställer hon sig upp och typ så här drar händerna genom håret lite så här dramatiskt. Och skakar på huvudet. Ja, typ så. Mm. Och sedan går hon ur bild. Och det här är det sista man någonsin ser av Rebecca. För hon skulle börja sitt skift 9 morgonen därpå. Men dök då inte upp. Så någon gång mellan 17:45 och 9 på morgonen så har hon alltså bara försvunnit från fartyget. Och när hon då inte dyker upp 9 så börjar de gör typ något utrop på så här högtalartelefonen efter henne. Och sen så blir då hennes kollegor uppmanade att leta efter henne på båten.
Mm.
Men de hittar henne liksom inte. Så de kan konstatera att så här, hon är ingenstans. Efter några timmar så kallas USAs kustbevakning och den mexikanska flottan in, eller de kontaktas då för att genomsöka närliggande hav, vilket känns som typ en ganska hopplös uppgift för att
nej.
Havet är ju liksom i ständig rörelse. Det känns verkligen helt...
Det är också så lång tidsperiod.
Ja, och du vet, någonstans läste jag några timmar, någonstans läste jag att det var ännu längre tid än så.
Mm.
Så att, men att de fick så här koordinaterna typ. Det var här hon troligtvis försvann, för det är också, du vet, så här, ja, någon gång mellan 6 och 9 har hon försvunnit. Och sen kallas de in flera timmar, eller kanske till och med ett dygn efter. Så att det är liksom, ja, under all kritik. Så. Och de hittar ju då inte heller Rebecca eller några spår efter henne. Enligt Rebeccas pappa så har det framkommit senare, och jag vet inte hur han vet det här, men enligt honom då så har kustbevakningen och flottan fått fel koordinater från Disney. Så att de har liksom letat efter hans dotter på fel plats. Och det kan väl kanske stämma då, givet det som vi sa här, att man vet ju liksom inte ens när hon försvann, så det är väl helt omöjligt att uppge koordinater. Enligt Rebeccas pappas uppfattning så har Disney heller inte följt de procedurerna som ska göras när någon försvinner ombord, vilket tydligen är att man ska vända om skeppet.
Oj. Ja.
Ja, så det är liksom helt sjukt. Och som det är då när saker händer på internationellt vatten, så blir det lite så här oklart vem som ska hantera det efter, eller man ska säga. Eller så här, skeppet är registrerat i ett land, företaget registreras någon annanstans, rutten går en tredje stans ifrån och sen så ska det till ett fjärde land och du vet, varumärket kanske är från ett femte land, så att det är ju så här jättemånga nationer involverade, men det är ju någon sån här constitution of flag, eller det heter någonting som gör då att där skeppet är registrerat i det landet, det är det landets myndigheter som sen då ska utreda vad som har hänt.
Ah.
Och i det här fallet då så faller lotten på Bahamas. För Wonder är registrerad i Bahamas. Så det är en brittisk tjej som har försvunnit. Hon har varit anställd i ett amerikanskt bolag och varit liksom på internationellt vatten. Och så är helt plötsligt är det den liksom, polisen på Bahamas som ska utreda hennes försvinnande.
Ja.
Och The Royal Bahamas Police Force, RBPF, kallas in 3 dagar efter att Rebecca har försvunnit. Och de utser då i sin tur en endaste polis som skickas för att utreda Rebeccas försvinnande. En man vid namn Paul Rolle. Och han verkar, om man ska vara helt ärlig, ha gjort ett ganska kastjobb i att utreda hennes försvinnande. Han tillbringade en dag på skeppet efter att det lagt till i land. Och sen intervjuade han bara 6 stycken av de alla 950 personer som arbetade med Rebecca. Och han pratade inte med en enda av de mer än 2000 passagerare som var ombord när Rebecca försvann. Mm.
Det måste också finnas hur mycket övervakningsbilder som helst ju.
Det finns alltså hur mycket som helst. Allting är kamera
exakt.
På skeppet.
Så man borde ju typ kunna följa henne från liksom från det här personalrummet och bara liksom se vart hon tar vägen typ.
Nej, verkligen. Det är skitskumt. Och flera dagar efter det så flygs även då Rebeccas mamma och pappa av Disney Cruises till deras kontor, där de då både får träffa Paul från Bahamas-polisen och även då kaptenen på Wonder. Och mamman och pappan är liksom inte helt nöjda med besöket, om man säger så. De blev visade övervakningsbilder på Rebecca, som då var från typ, alltså inte från när hon precis är kopplad till när hon har försvunnit, utan de får liksom se typ av så här helt vanliga övervakningsfilmer.
Han har inte jobbat tidigare, hon, eller liksom så.
Typ så. Och de får ju såklart se den här också då, som är den sista, men liksom de får ingenting som är så här är, de tycker inte de får någonting av substans helt enkelt. Och kaptenen då berättar för hennes föräldrar vad han menar har hänt med deras dotter. För enligt hans uppfattning då så har Rebecca blivit svept av skeppet ner i havet av en så kallad rogue wave, vilket är en oväntad väldigt stor våg som också kallas för freak wave, monster wave, episodic wave, killer waves, extreme waves and abnormal waves.
Oj.
Och det är då vågor som kommer typ från ingenstans men som är jättehöga.
Okej. Okay.
Han låter sedan föräldrarna se det däck där hon antogs ha spolats bort ifrån, och det var liksom ett personalområde som var med pool, inhägnat med pool på däck 5. Och det här området ligger precis nedanför, du vet, bryggan, alltså du vet det som är som ett litet torn där typ kaptenen och de som styr skeppet står.
Ja.
Så det här liksom däcket låg precis nedanför det och har ju då, så det har dels då kapten och de kan titta ner på däcket, och det är också då liksom, precis som överallt annars, kamera övervakat. Men det finns inget liksom, det finns inget material därifrån. Utöver då att det är nedanför bryggan så är det också, alltså det är typ inhägnat av så här järn, eller liksom det, vad heter det, räcken runt som är nästan 2 meter höga. Så att det är ganska skyddat och ganska övervakat ställe. Mm. Mamman och pappan fick också tillbaka Rebeccas saker, och bland annat fick de då tillbaka en flip-flop-sko som hade hittats på däcket, där kaptenen och de andra på Disney Cruises ansåg att hon hade spolats bort. Enligt hennes föräldrar så var skon varken Rebeccas stil eller storlek, och det stod också ett annat namn på skon. Och sen var det liksom ingenting med det mer för föräldrarna. Wonder skulle ut på en ny kryssning dagen efter det mötet, och Disney ansåg liksom det hela uppklarat.
Oh, jävlar.
Trots att Paul, då Rolle från Bahamas-polisen, fortfarande höll på med sin utredning. Typ kapten och de som liksom var ansvariga på färjan och antagligen Disney Cruises la ut blommor på det däck, då däck 5, där de ansåg att den här freakwaven hade tagit Rebecca, och sen skeppade de iväg.
Vad fan?
Nej, det är så jävla hemskt.
Och hennes föräldrar.
Det är så jävla vidrigt. Och även om man då idag ännu liksom inte vet vad som har hänt med henne, så finns det såklart då flera teorier. Och Rebeccas föräldrar anlitade en privatdetektiv som vid namn Roy Ram, som tidigare hade arbetat på Scotland Yard. Och när han fick höra storyn som Disney hade lagt fram, så liksom gav han sig på att göra hål på den, så att säga. Disney hade ju hävdat att det var en så kallad freakwave som hade tagit med sig Rebecca ner i havet någon gång mellan 6 och 9 på morgonen den 22 mars. Men Roy Ram då kom fram till att vädret den morgonen har varit stabilt. Det var ingen storm och verkligen ingen blåsigt. Och att det var liksom andra skepp i närheten som inte har registrerat någon liksom extraordinär verksamhet i havet, eller vad man ska säga. Det som krävdes då var en 30 meter hög våg som då skulle ha svept ner henne. Och det lät liksom inte...
Troligt.
Jag vet inte om det bara är han som har kommit fram till det, eller om han också har anlitat experter. Men han liksom var så här, det stämmer liksom inte. It's not accurate. Han upptäckte också då att det övervakningsmaterialet som, där hon har syns då, som sista gång, det var inte inspelat där Disney Cruises hade hävdat. De hade då sagt att det var på däck 5, där hon sen då enligt dem försvann, utan det hade spelats in på däck 1, som inte alls var i närheten av där hon senare då enligt Disney hade spolats ner i vattnet. Och jag vet inte om det egentligen säger så mycket, mer än att det då är skumt att de så här fifflar och ljuger om materialet.
Yep.
Och utöver då den här Roy Ram och hans utredning, så var det då också en man vid namn John Ronson som skrev för The Guardian, som bestämde sig för att titta lite närmare på Rebeccas försvinnande. Han köpte sig en biljett på Wonder, och väl ombord så började han prata med flera av Rebeccas kollegor.
Mm. Wow.
Så han då pratade med massa människor där. Fler än vad själva polisen hade gjort. Och de flesta kollegorna bara liksom intygar det som Disney säger. Sen finns det några som säger andra saker. En av dem sa så här: Disney knows exactly what happened. That phone call she had, it was taped. Everything here is taped. There's CCTV everywhere. Disney have the tape.
Oh. Okej.
Okay. Mm. Och en annan person svarade typ så här: jag vet ingenting om hennes försvinnande. It didn't happen. Du vet att det är det svaret som jag måste ge dig.
Okej, okay. Så det är alltså någon slags cover-up på en Disney-kryssning?
Ja, exakt. Det är ju då vissa som tror. Och antingen så säger de så här att de har sett vad som har hänt, och de cover up någonting för det. Eller så har de inte sett vad som har hänt, men behöver ändå cover up att de inte har koll på, du vet, så här, saker de ska ha koll på.
Just det.
Men det är liksom, det är någon typ av cover up är det då de här.
Det var de här personerna menar. Säger. Ja.
Man undrar ju vad Disney håller på med.
Oh, jävlar alltså.
Mm. Sen så liksom, det händer inte så mycket mer tyvärr med Johns gräv. Mer än att liksom, det blir liksom, han gör lite saker och du vet att de är så här, det blir tvivel kring Disney och sådär. Men det leder liksom ingenstans. Nej. 2017 så uttalar sig en tjej vid namn Tracy Medley. Hon hade också arbetat ombord och var Rebeccas flickvän vid tillfället hon försvann. Mm. Hon har alltså inte trätt fram tidigare, vilket är lite märkligt. Men hon då ger lite en annan bild av Rebecca än den som har varit tidigare, av bara en så här väldigt glad, utåtriktad person. Som du vet, bara var så här carefree. Och hon säger att det är en av anledningarna till att hon inte har pratat här tidigare, för att hon liksom inte vill tala illa om en försvunnen person. Hon menar att Rebecca har en mycket liksom mörkare personlighet än vad hon liksom visar ibland, och att hon också haft problem med droger. Det verkar inte vara någon annan som liksom stärker det med drogerna, men Tracy säger då att det är så. Hon berättar att den dagen som Rebecca senare försvann, eller den liksom natten, så har... alltså det verkar som att Tracy typ har en relation också med en man ombord, och att det liksom har varit något slags triangeldrama. Mm. Och hon, Tracy då, säger att de tre har haft sex med varandra på natten, och att det har varit jättejobbigt för Rebecca, för att hon liksom, ja men, tyckte väl som vem som helst hade tyckt att det var jobbigt att se sin partner liksom ha sex med någon annan. Och att hon då hade blivit väldigt ledsen liksom. Och enligt, eller Tracys teori är då att Rebecca har avslutat sitt egna liv efter det här då. Det här är något som hennes vänner och familj i England, och även andra medarbetare som också var vänner till henne ombord, inte alls liksom kunde skriva under på.
Nej.
Däremot så finns det de som tror att hon så här, du vet, hon var tydligen lite så tände på gränserna, så att vissa tror att hon typ har kunnat suttit på räcket bara för att typ rensa tankarna, och att sen har det hänt någonting. Skitläskigt.
Ja, det är så jävla obehagligt.
Flera av i Rebeccas familj och flera av hennes vänner och även medarbetare ombord trodde att Rebecca hade blivit utsatt för våld och blivit mördad. Roy Ram hittade 2016 ett par shorts bland hennes tillhörigheter som familjen hade fått tillbaka liksom, om 5 år tidigare, som var helt sönderslitna. Och jag antar då att de inte bara var så ett par ripped shorts. Nej. Som är typ mode, utan att liksom, de fick honom då att tro att hon har blivit utsatt för liksom sexuellt våld eller våld av någonting, att någon har slitit sönder hennes byxor, och att hon sen har typ blivit mördad, och att någon har gjort sig av med hennes kropp från skeppet. Det finns inga teorier om vem det skulle vara. Det finns liksom inget annat som tyder på det. Men liksom flera människor i hennes närhet känner sig typ ändå övertygade om att det måste vara någonting som är mer skumt bakom det.
Mm.
För det är två konstiga saker som händer då efter att hon har försvunnit, vilket får folk att tro ännu mer att det är någonting skumt som har hänt.
Mm.
För flera månader efter att hon har försvunnit så dras det pengar från hennes konto.
Ah.
Och det verkar inte vara som det har varit i något annat fall, att det är något sånt köp som har gjorts innan hon har försvunnit och sen har det dragits.
Just det.
Efterhand, utan det verkar liksom som att någon har använt hennes kort. Men man kommer aldrig, man får aldrig reda på vem det är som har gjort det.
Oj.
Och en annan konstig sak då är att lösenordet på hennes Facebook ändrades efter att hon har försvunnit. Det är skumt.
Det är faktiskt riktigt jävla skumt.
Mm.
Fan vad konstigt.
Hon har också någon gång setts i Venedig. Eller någon säger att de då har sett henne i Venedig. Men det är den enda så kallade sightingen av henne. Och än idag då så vet man ju inte vad som har hänt. Och hennes föräldrar, ska jag säga, de settlade, de liksom stämde Disney i en sån här civil court.
Mm.
Och sen så de tog någon sån slags förlikning, och i det så fick de också signa så här en NDA, men de fortsatte ändå att driva liksom fallet vidare typ i England. Och har startat någon sån här startat liksom en rörelse, eller vad man ska kalla det för att skeppen, fartygen eller fartygsbolagen är liksom inte skyldiga att anmäla folk som, eller anmäla kanske de måste göra, men de behöver liksom inte go public så att säga med vilka det är som försvinner ombord. Så att det är faktiskt helt sjukt. Den här du har ju gjort ett kryssningsfall också tidigare. Och du kanske hade den här informationen då, men det är typ så här, mellan 2001 och 2017 så var det 300, nu ska jag se här, nu då var det 313 personer som försvann från ett fartyg.
Och, vänta, ett kryssningsfartyg.
Alltså eller som jag tolkar det.
Båtar i allmänhet.
Nej, jag tolkar det som att det är från olika kryssningsföretag.
Okej.
Okay. Och det är väl worldwide, men ändå. Och det var bara 10% av fallen som löstes. Och det är verkligen då inte alla som blir offentliga, utan det är mellan 15-20%.
Åh, jävlar!
Mm. Det är så sjukt. Och så hennes föräldrar har då liksom, de har jobbat eller jobbar för att det ska ändras då. Att alla som försvinner måste liksom bli offentliga typ.
Uff!
Det är så jäkla hemskt.
Vad sjukt.
Det är något som är så himla drabbande med det. Det är också för att jag är rädd för havet. Men,
nej, jag är fruktansvärt rädd för havet.
Men det är så stort.
Det är någonting med den där kombinationen av en sån glättig Disney-miljö. Och sen att något ont liksom sker i skuggorna, förstår du vad jag menar? Verkligen. Och sen är det så här, det är ju möjligt att hon verkligen, att det bara är, eller bara, ska man
en
liksom,
olycka.
Men att det är en olycka, men då är det ju super tragiskt oavsett liksom.
Ja.
Det är märkligt det här med, som sagt, det måste ju finnas så jävla mycket övervakningskameror.
Ja, alltså det verkar verkligen då som att allt är övervakat. Precis som du säger, så man borde typ kunna vara så här. Okej, då lämnar hon det rummet, så går hon i den här korridoren. För så tror jag typ att det är, inte, jag tror inte det är unikt för Disney, utan så tror jag typ det är på alla filmansfärger, typ allting.
Japp, det tror jag med. Jävlar.
Helt sjukt.
Oh, tack snälla
jag du. Har läst, tack du. Jag har läst The Baffling Disappearance of Rebecca Corriam aboard a Disney cruise ship på All That's Interesting, skriven av redaktionen där. Flera sidor av Wikipedia såklart, bland annat om Rogue Waves. Jag har läst Rebecca Corriam, Bad Dream for Missing Girls Parents på BBC, skriven av Paul Burnell. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Criminology, där avsnittet heter Rebecca Corriam, och också ett avsnitt av Unseen, även det avsnittet heter Rebecca Corriam. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Seeing Red, och det avsnittet heter Death on a Disney Wonder. Och så har jag läst Mystery of a Woman Who Disappeared from Disney Cruise Ship More Than 10 Years Ago på express.co.uk, skriven av Catherine McPhillips.
Gud, du har verkligen forskat den här veckan, hörru.
Det var spännande.
Det var det verkligen.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss. Hos Biltema.
Då är det min tur. Och då hoppar jag rakt in och berättar för dig.
Kör.
I början av 1940-talet så bor Philip och Helen Peters i samma hus i Denver, Colorado, som de har bott i drygt 40 år. Vid den här tiden så är paret i 70-årsåldern. De har en son, han är Philip Jr. Men han är liksom gift och bor drygt 4 timmar väster om Denver mot gränsen till Utah. Så han liksom bor inte där såklart längre. Helen hade då varit homemaker, vad jag tror i alla fall, verkar som det, under deras gemensamma liv. Men Philip hade haft en karriär där han jobbat med järnvägen. Båda två älskade musik och som jag förstått det så spelade båda två gitarr och gav ibland lektioner och sådär. Philip spelade även mandolin och var medlem i The Denver Guitar Club, som enligt vissa källor heter The Denver Mandolin Club.
Okay.
Det är lite olika. Men något av dem. Och de har liksom en så här, alltså med den här klubben så har de ett väldigt stort socialt liv typ. Alltså de verkar leva ett riktigt festligt pensionsliv. Det var säkert festligt innan med, men de verkar liksom ha ett härligt socialt liv. typ. De har mycket kompisar, de har typ middagar och typ lite så jam sessions hemma i sitt hus. Så att det liksom är de lever ett liksom ett gott och trevligt liv typ. Men hösten 1941 så ramlar Helen och bryter höften och hon hamnar då på sjukhus. Och Philip hälsar på henne varje dag, men över tid så är han då hemma i huset på egen hand. Och jag tänker att det här också säger någonting om att de ändå var sociala, för att de har liksom en väldigt nära relation till sina grannar med. Mm-hmm. Så att deras grannar är liksom lite oroliga för hur Philip ska klara sig på egen hand. Så de tar då för vana att bjuda honom på middag. Alltså det är nästan som att alla grannar typ turas om att bjuda honom på middag typ.
Härligt.
Den 17 oktober.
Pampered.
Verkligen, så himla mysigt ändå. Också typ, du vet, han har levt med sin fru så himla länge och nu hon ensam. Oh, det tycker jag är sorgligt. Men den 17 oktober 1941 då, så är det som det ofta var Ross-familjen som ska bjuda Philip på middag. Men när han inte dyker upp så blir mamma Jenny Ross snabbt orolig och bestämmer sig för att kolla var han har tagit vägen. Mm-hmm. Hon knackar då på Peters huset, men där är det ingen som öppnar trots att det finns liksom ljus på och Philips hatt hänger i hallen. Mm-hmm. Det gör henne förstås ännu mer orolig och hon pratar då med en annan granne, en kvinna som heter Doris som går förbi på gatan, och tillsammans så bestämmer de sig för att ta sig in i huset bakvägen.
Okej.
Så de går in bakvägen och när de då tänder kökslampan så får de en chock. För det är en stor blodpöl på golvet och det är blodstänk på väggar och i taket.
Mm-hmm.
När de går in i det intilliggande sovrummet så hittar de Philips livlösa kropp på golvet och han är då redan död. Polisen kommer till platsen och kan redan där konstatera att Philip har liksom misshandlats till döds. Alltså han har, det är någon som använt ett typ trubbigt vapen och det är liksom ett kraftigt övervåld.
Mm-hmm.
Så att man vet att det är liksom något slags tillhygge som har använts. Och man kommer redan tidigt fram till att mordvapnet är vad som på engelska heter a stove shaker. Jag vet inte riktigt vad det svenska ordet är. Men det är liksom som ett tungt verktyg i järn som användes för att typ röra runt i en öppen spis.
Är det inte
liksom
en sån som de har i The Staircase? A blowtorch?
Nej, det är en nej, för den tror jag man... Den här, som jag tolkar det så är det här... Den här ser mer ut som en vev, om du tänker.
Okej.
Och den ser liksom väldigt så rejäl ut. Det verkar inte vara ett superaktuellt verktyg, om man säger så. Så man hittar då mordvapnet, men det är liksom det enda som kommer att bli enkelt med det här fallet. För både grannarna och stackars Helen säger då att så här, nej men vi har inga fiender, alltså du vet, det finns liksom inga sådana motiv. Polisen har en teori om att det här kan vara ett rånmord eller ett rån, liksom ett inbrott som har gått fel.
Mm-hmm.
Men man ger då snart upp det eftersom ingenting verkar vara borta. Och det finns också ganska mycket pengar runt om i huset liksom.
Mm.
Så att man står där och så här kliar sig i huvudet, så här, vad kan det här vara för någonting? Och det blir inte mindre mystiskt av att man inte riktigt förstår hur, alltså man förstår liksom inte hur mördaren har tagit sig in eller ut ur huset. Alla dörrar är liksom låsta inifrån.
Mm.
Och alla fönster är låsta in. Alltså du vet, det liksom är till igenbommat hus typ.
Mm.
Och vid ett tillfälle så tror polisen att så här, kan det ha varit, de hittar typ som en, det ser lite grann ut som en lucka typ i någon garderob. Och sedan så här, kan mördarna, du vet, de är så desperata, de här, kan mördarna ha gått upp här typ? Men det är liksom en jätteliten lucka. Så de kommer nog fram till att så här, men det låter också konstigt. Alltså det här är ett sånt jävla mysterium liksom.
Mm.
De förstår inte hur det här går till. Och det kommer då bara bli mer mystiskt.
Okej.
Okay. För efter ett tag så flyttar stackars Helen in i huset igen. Sen ramlar hon igen och bryter andra höften.
Nej.
Så hamnar hon på sjukhus igen. Sen kommer hon tillbaka. Det var inte det som var mystiskt.
Fast det var lite mystiskt.
Ja. Alltså inte... Ja, okay, det var mer synd om henne.
Det var bara otur kanske.
Hon har väldigt otur.
Benskörhet.
Ja, exakt. Mm. Det var väldigt synd om henne. Men jag vet inte om det var så mystiskt. Men hur som helst.
Reagerar på fel saker. Okej, okay, jag tyckte det var lite speciellt. Men fortsätt.
Leta så mycket efter det mystiska. Okej, okay. Det kommer, du behöver liksom inte leta, det kommer vara on the nose.
Ja, jag fattar.
100%. Okej. Så hon kommer tillbaka till sjukhuset igen och sen i april 1942 så är hon hemma igen då. Då flyttar hon tillbaka in. Men hon har ju då inte sin man hos sig längre, sorgligt nog. Och hon har lite svårt att ta hand om sig själv. Så hon flyttar då in med två, så tolkar det som att det är typ sköterskor slash hushållerskor. Så en jobbar kväll och en jobbar dag liksom. Som då ska hjälpa henne med allting i huset. Och den ena, hon heter Hattie Johnson, hon slutar snart. För hon tröttnar på att det händer läskiga, läskiga saker i huset hela tiden.
Okej.
Okay. Hon hör saker i väggarna. Alltså hon hör, du vet, så här, fotsteg i rum där ingen
Sluta.
Är. Saker försvinner, saker flyttar på sig. Så hon blir helt enkelt övertygad om att så här, det spökar här och jag tänker inte vara kvar, typ. Jag är rädd, liksom. De ringer då, förstås. Ja, jag vet, det är så obehagligt. Alltså, det är ju någonting med det här fotsteg i tomma rum, panik.
Ja.
Det är liksom så originalspökigt på ett obehagligt sätt.
Jag hörde ett fotsteg här hemma faktiskt i helgen.
Nej.
Mm.
Var det Sigrid?
Nej. Hon låg bredvid mig och så.
Åh, fy fan vad läskigt. Okej, okay. Mm. Bränn hela lägenheten.
Ja.
Okej. Okay. Polisen kommer till huset flera gånger, så att de liksom ringer, de är ändå så pass rädda att de är så här, det är någonting skit här, så att polisen kommer dit, de söker igenom huset men hittar aldrig någonting. Pressen får då nys om det här och det blir liksom enormt omskrivet. Man påstår också att folk har sett Philip Peters spöke röra sig i fönstren och fallet går snart under namnet The Denver Ghost House Slayings. Den andra hushållerskan, hon heter Edith Clark, hon stannar lite längre, men hon tycker också att det liksom är super, super läskigt. Men en dag så får hon nog. För hon hör då konstiga ljud som kommer från köket, och när hon går in där så ser hon liksom, alltså på andra sidan en dörr, så ser hon så här tunna, vitaktiga fingrar typ stänga till dörren.
Nej.
Och sen så skriker hon till, och då hör hon typ fotsteg som så här springer upp för trappan typ.
Nu slutar du.
Inte heller den gången så hittar polisen någonting. Så de anställda slutar och då flyttar Helen till sin och Philips son, och du vet, då så här, hon har kvar huset men hon stänger av elen och liksom allt sådär.
Mm.
Och polisen bestämmer sig då för att fortsätta hålla koll på huset. De, vid ett tillfälle så står de utanför i en parkerad polisbil i 2 dagar och 2 nätter, men hör eller ser ingenting. Efter ett tag mattas intresset av, men polisen fortsätter att liksom med ojämna mellanrum ta sig typ en titt på huset. Under lugna patrulldagar så stannar de typ till där bara. De ser ingenting och hör ingenting, men detsamma gäller då inte för grannarna. För grannarna tycker att saker och ting ändrar sig i huset trots att ingen ska vara där. Ibland ser man persienner hänga på ett sätt ena dagen och på ett sätt andra. Ibland hör man fotsteg därinifrån och ibland ser man en gestalt skymta förbi i huset.
Okej.
Okay. Vill du höra något svinläskigt?
Ja.
Alltså Helen Peters hade typ en klocka som hon ringde i, för att hon var ju in recovery då efter sina benbrott. Så hon hade en klocka uppe på övervåningen i sitt sovrum som hon typ ringde i när hon ville ha hjälp från sina sköterskor. Mm. Och ibland så hör man liksom hennes klocka ringa trots att ingen liksom är i huset.
Åh, fan.
Nej, jag vet, det är så obehagligt. Så månaderna går och det blir vår och det blir sommar 1942. Polisen har inte glömt bort Petershuset. Och den 30 juli bestämmer sig två poliser, Rox Bloxom. Låter så jävla mycket som ett dataspel, eller?
Lite faktiskt, jag håller verkligen med.
Och William Jackson. De bestämmer sig för att göra ett rutinstopp vid huset. Och den här gången är då inte som alla andra. För när de går in i hallen så hör de någonting.
Okay.
De hör ljudet, alltså det låter som ett, liksom ett låsliknande läte från övervåningen. Och de rusar upp för trapporna.
Okay.
De följer ljudet in i ett av sovrummen och hinner precis i tid för att se ett par ben försvinna upp genom luckan i garderoben.
Men sluta.
De får tag i benen och börjar dra. Och ut på golvet tumlar en man. Han är smutsig, hans kläder är trasiga och håller liksom knappt ihop. Han är blek och utmärglad. och han heter Theodore Edward Conis, och han är inte bara den som har mördat Philip Peters. Han har i hemlighet bott i ett mycket, mycket litet utrymme på paret Peters vind i 10 månader.
Nej. Varför hade han så smala vita fingrar?
Ja, men för att han har ju bott där och typ inte kunnat äta ordentligt på hur lång tid som helst.
Mm. Ah, okay.
Men jag kommer också ge dig mer information. Theodore Conis var vid den här tiden 60 år gammal. Han föddes i Illinois. Hans pappa Thomas ägde en järnaffär, så familjen hade det så här helt okej ställt, tills att Thomas tyvärr dog när Theodore fortfarande var väldigt liten. Han är typ 2 år gammal, tror jag. Han och hans mamma Isabella blir kvar och liksom får ett väldigt tufft liv tillsammans. De flyttar runt lite grann och hamnar till slut i Denver, där Isabella börjar jobba som städerska. Hon har ärvt lite pengar från sin make och bestämmer sig för att investera i dem för, att, liksom, för deras framtid. Men råkar ut för någon slags bedragare som alltså i en scam tar alla hennes pengar. Theodore börjar jobba för att vara med och försörja familjen, och han slutar skolan redan i high school. Men det beror inte liksom bara på att han då måste försörja honom, sig själv och sin mamma, utan också på att han lider av någon slags sjukdom. Alltså det beskrivs som att han hade typ poor health, eller du vet att han är okay. A sickly child. Alltså, men det specificeras inte liksom vilken sjukdom han led av typ. Men hur som helst så får han under tonåren en dödsdom. Alltså läkarna säger att han inte kommer leva långt efter sin 18-årsdag.
Okej.
Okay. Och på grund av hans hälsa får han inte, som han vill, spela baseball, utan hans mamma bestämmer att han ska spela musik istället. Theodore lär sig därför spela mandolin och kommer under sena tonåren, som han då alltså uppenbarligen överlever, att gå med i The Denver Guitar Club, där han bland annat lär känna Philip och Helen Peters.
Exakt.
1911, när Theodore är i sena 20-årsåldern, så dör hans mamma, och efter det tillbringar han ännu mer tid med paret Peters, för att de liksom tar sig verkligen an honom. De bjuder honom på middagar, ger honom pengar när det krisar, och du vet, så här, är verkligen jättesnälla mot honom. Och det krisar ganska ofta, och det kommer det tyvärr att göra under hela Theodores liv. Han har helt enkelt jättesvårt att få, men framförallt behålla jobb. Och jakten på jobb tar Theodore från Denver. Han jobbar typ med ett gäng olika saker. Bland annat som någon slags bookkeeper. Men han lägger typ rör under någon period. Han jobbar som säljare. Han jobbar med reklam. Alltså du vet, han är verkligen... Han försöker det mesta typ. Men ingenting blir långvarigt typ. Och genom åren så blir det då allt svårare för Theodore. Och han lever som hemlös under väldigt långa perioder av sitt vuxna liv.
Okej. Okay.
Så 1941 så är han tillbaka i Denver och bestämmer sig då för att söka upp sina gamla vänner paret Peters för att höra om han kan få låna lite pengar eller åtminstone få sig ett mål mat.
Mm-hmm.
Och det här är då i början av september 1941 när han liksom beger sig till huset, men ingen är hemma när han kommer dit. Helen är på sjukhus och Philip är då och hälsar på henne. Så istället för att vänta och komma tillbaka senare bestämmer han sig för att ta sig in i huset bakvägen och se sig om. Och när han gör det så hittar han då den här lilla luckan som polisen märker vid första inspektionen. Men han såg bara för litet för en människa. Uppenbarligen så var han ju liksom väldigt, väldigt smal redan här. För att luckan är typ 20x40 cm.
Åh, jäklar.
Men där lyckas han liksom trockla sig in. Och sen stannar han liksom kvar där uppe. Det här utrymmet på vinden är... Det är alltså inte en hel vind, utan det är liksom som ett litet rum mot typ yttertaket, om du förstår. Det är typ 70x1,5 meter, så det är verkligen också jättelitet. Så han måste typ ligga, för han är ändå, alltså han är kanske typ så 1,80. Så att han liksom måste verkligen ligga introcklad där typ. Så han flyttar helt enkelt in och blir då förstås snart medveten om att Philip också lever i huset. Och först gömmer han sig hela tiden från Philip, alltså när han är hemma. Men efter några veckor så börjar han typ smyga runt och typ, vad han själv beskriver som att han leker lekar med Philip. Alltså han typ smyger på honom i hans eget hem. Det värsta, nej, jag vet, panik. Men han äter liksom bara när Philip är borta och så. Men den 17 oktober så händer då något. För Theodore tror att Philip har gått hemifrån och står vid kylskåpet och tar mat när Philip plötsligt dyker upp bakom honom. Han har då bara liksom tagit en nap när Theodore trodde att han lämnade huset.
Mm.
Philip känner inte igen Theodore. Alltså det har gått typ 30 år sedan han såg sist. Utan attackerar då inkräktaren med sin käpp. Men Theodore är liksom yngre och agerar snabbt. Han tar en pistol och slår Philip med kolven. Och Philip faller först ihop men kommer på benen igen. Och det är då Theodore tar tag i det här järnverktyget och liksom slår om och om igen. Och när Philip inte rör sig mer så lämnar han honom där. Och sen kryper han upp på vinden igen. Och liksom därifrån så hör han då det här tumultet när Philips kropp upptäcks några timmar senare. Mm. Och det här är så läskigt. När polisen kollar då den här luckan. Och då är han liksom då uppenbarligen där inne. Och typ håller emot. För att de inte ska kunna få upp det. Livet är lättare för Theodore så länge Helen bor kvar i huset. Då har han åtminstone lite tillgång till mat och dessutom typ vatten och el. Men när hon flyttar ut och stänger av allting så blir det förstås tuffare. När Theodore till slut grips i slutet av juli så väger han typ 50 kilo. Han är också sjuklig och svag och hans första rättegång måste skjutas upp eftersom han är på väg att stryka med när han får en lunginflammation. Psykiskt däremot anser man att han mår rätt bra, trots att polisen Fred Sarnov säger till pressen att, citat, man måste vara spindel för att kunna stå ut där uppe om det här vindsutrymmet där Theodore bott. Och därefter börjar pressen kalla Theodore för The Spider-Man of Denver. Men två rättspsykiatriska undersökningar kommer fram till att Theodore Conis är frisk nog att ställas inför rätta. Han döms då till livstidsfängelse och hamnar på Colorado State Prison, ett öde som han tydligen själv är ganska nöjd med, eftersom det då innebär att han har någonstans att bo, vilket han säger är liksom det som har varit hans mål eller liksom syfte hela tiden.
Men gud.
Den 16 maj 1967 så dör Theodore Conis i fängelset. Och kvar står den här myten om Denvers spindelman, och huset är typ först lyckligt med på massa sådana olika listor över typ så spökhus i Denver, trots att det då är klarlagt att det var en man och inte ett spöke som mördade Philip Peters och uppenbarligen också skrämde alla de här människorna som var i och runt det här huset, för att det bodde en snubbe i vinden hela tiden.
Alltså fy
panik, det värsta som finns.
Det är för läskigt.
Ja, jag vet.
Den här veckan känns inte bo i hus.
Ja, verkligen. Den här veckan känns det verkligen som att vi har alltså två liksom typer av fall som man bara typ tycker är grundfascinerande. Det vill säga folk som bor i folks hus utan att de vet om, och folk som försvinner från kryssningar.
Ja, för fan.
Eller hur? Jag har i alla fall lyssnat på ett avsnitt av podden The Dark Histories podcast. Den heter The Spider-Man of Denver, Theodore Edward Conis. Jag har läst en artikel på Denver Public Libraries hemsida om fallet. Jag har läst på Morbidology där Emily G. Thompson skrivit en bra artikel. Sen har jag läst en arkiverad artikel från prisonmuseum.com. Och sen har jag förstås också läst på Wikipedia.
Härligt.
The Spider-Man of Denver.
Läskigt, väldigt, väldigt läskigt.
Väldigt, väldigt läskigt. Ja. Så vi får se vad vi är tillbaka med för fler läskiga saker nästa vecka.
Det kan ni skriva upp.
Eller hur? Det kan ni verkligen göra. Men ni borde komma ihåg det. By now.
Ja, verkligen, verkligen. Vi hörs om en vecka.
Det är vi.
Until then.
Goodbye. Bye.
Podplay, en del av Power.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Hos Biltema.